Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
God förmiddag, eller vad säger man?
Ja.
Vi sitter mitt i Majorna på våran lokalpub och har högvis med böcker framför oss.
Ja, verkligen. Ja,
jag tänker om man ser det här så ser det ut som vi jobbar eller något.
Ja, det ser ut som eller? Vi har en bokklubb.
Det har vi. Ja. Det är en väldigt liten bok. Klubb bara, med två aktiva medlemmar.
Men det blir väldigt mycket böcker idag.
Ja. Vad har du med dig för någonting då? Det är väl kul att...
Jag har med mig mina senaste inköp. Alltså, sociala medier är ju ganska bra ibland, eller internet vill jag på att säga. Dels har jag ju köpt dem på Adlibris, så det är ganska hyggliga priser tycker jag,
ja.
På böcker.
Ja, visst.
Men också att jag får ibland tips via dels personer som lyssnar på podden ibland och så även Facebook.
Ja. Så jag har ju inga sociala medier så det är nästan aldrig någon som kontaktar mig.
Nej.
Jag får sporadiska e-postmeddelanden.
Ja. Och ibland får jag vidare de grejer
förlåt.
Och tips. Hur som helst, den här boken av Ian Watt, The Rise of the Novel. Handlar om hur handlar om hur romanen växte fram som genre på 1700-talet.
Okej.
Okay. Med han Defoe som skrev Freda och den här Robinson Crusoe.
Ja just det, precis.
Tidigare, jag började läsa lite i den här om dagen. Den här fick jag tips från Victor Malm i en artikel. Ja, jag är klar.
Tack så jättemycket.
Tusen tack. Men det är jävligt intressant liksom. Vi talade ju om Shakespeare häromdagen.
Ja.
Och Shakespeare, hans plott, han hittade aldrig på någon samtida plott som var specifik för 1600-talet. Utan han använde ju plottar eller idéer. Och
gamla skotska kungar.
Gamla skotska kungar, romarriket, historier från mytologi, religion, mytologi. Men du på 1700-talet började man då hitta på plots eller berättelser som handlade om väldigt mycket om samtiden. Och då började man också ändra så att namnen i romanerna, Robinson Crusoe, det är liksom en ganska realistisk namn. Det är liksom...
Men bara en detalj, alltså vadå? Har inte personen skrivit om samtiden i romarriket och... Det var inte nytt på 1700-talet.
Ja, de skrev
inte... Det mesta som folk har skrivit är väl samtida?
Ja, men fiktion. Fiktion på det sättet.
Okej, alltså samtida fiktion.
Ja, samtida fiktion är visst romanformatet. Bok och roman som har liksom...
En bok med, helt enkelt.
Ja,
en bok.
En bok.
Jag skrev en bok.
Ja. Ja, men då var det också liksom realism som kom in. Och så man började också skriva med... andra motiv, låga motiv. Det kunde, en roman kunde handla om en horkar.
Ja.
Eller om en kvinna som var väldigt var en prostituerad.
Mm.
Och så kunde det handla om, eller en tjuv kunde det handla om. Ja, och så gav man honom ett hyfsat realistiskt namn.
Mm.
Tidigare hade han kanske fått i 1500-talets litteratur.
Då heter han Tjuvbert.
Ja, Tjuvbert eller
Ödlan.
Mm. Ja, men han har fått ett annat namn. Så det är liksom, och sedan, nu har jag inte kommit så långt i den här. Men hur som helst så... Ja, just det. Om Shakespeare skulle jag säga. Han skriver här, anakronism, det ordet på engelska språket, det existerade först 30 år efter att Shakespeare dog.
Oj.
Så Shakespeare hade antagligen själv inget ord för när någonting diffade i anakronism.
Nej,
sådär.
Nej.
Utan, och även då konstnärer så, man målade till exempel, så var det ju i renässansen och så här, man målade ju romerska kejsare och romarriket och Jesus, då gav man ju dem renässanskläder och sådär.
Men
man tänkte inte så mycket på
nej,
att det
men,
skulle vara
det
något problem.
Typ, ja, nej, men det där är också typiskt, vi kan kalla det för litteraturvetare fallacy, att folk tror att allting handlar om språk.
Mm.
Så att när ordet tillkommer då tänker man att det är då det blir en grej. För att man är så språkfokuserad.
Uh-huh.
Självklart var det ju så att...
man hade något begrepp om
självklart det. Är det ju så att folk upptäckte om det var galet. Mm. I vilken tid som helst.
Uh-huh.
så här, ja, men här
varför har Jesus ett armborst där?
Ja, precis.
Ja. Det kan han väl inte ha?
Jesus kom och hade kanoner. Ja. Nej, det här kan inte stämma.
Nej.
Eller hur?
Ja, precis. Ja.
Men när inom den ordvärlden, eller vad man ska kalla det för, så tänker man ofta att allting är språk och allting är ord. Och det är det inte.
Liksom. Men inom det han beskriver också, liksom, världen blev ju också på 1700-talet, blev ju en mer vetenskaplig värld och tänkande.
Ja, just det.
Logik och rationalitet blev oerhört viktigt, viktigare och viktigare. Och det påverkar ju också litteraturen i vad, hur dels man ska beskriva tid och grejer och... Så det blev ju också en mer realistisk...
Det blev mer rationell bok. Liksom.
Mer rationell bok i litteratur. Så den ska jag läsa.
Det kan ju vara kul att höra sen vad det handlar om. Vad har du med där då?
Bruno Schnell. Den här vet jag inte så mycket om. Den heter Discovery of the Mind.
Ja.
In Greek Philosophy and Literature.
Ja, men det är ju en klassiker. Det är ju han som hävdar att... det inte fanns något riktigt jag innan...
Är det tvåkammarmänniskan-boken?
Mm, jag tror det.
Ja, då har jag köpt den nästan av en slump.
Av en ren slump har du trillat på någonting som du har typ quotat så här 11 000 gånger.
Ja, men den ska bli jävligt spännande. Jag har inte kommit igång med den. Och en annan som jag har varit ute efter hur länge som helst. Jackie Lill. The Technological Society.
Mm. Den kommer ju vara asintressant.
Den kan vara mycket intressant. Den är på 400 sidor minst. Och det var ju den boken som han måste ha läst, den här Una-bombaren, och blivit lite influerad av. Mm. Så vi får se om jag blir en terrorist.
Ja, men eftersom att man själv är så himla inspirerad av Ted Kaczynski, så kanske man ska följa det i botten.
Ja,
så
liksom. Gå all in.
Jag är ju på alla tänkbara vis är jag en bombbyggare. Förutom att jag faktiskt inte bygger bomber. Jag har bombbyggarens psykologi.
Så den lilla ska sätta tänderna i. Och så köpte jag faktiskt en asdyr bok. Av
kurslitteratur.
Ja, nästan. Av Harvard University Press här. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy av Rüdiger Safranski. Och jag har lite andra böcker av honom, så jag vet ju att han skriver så jävla bra. Ja. Så jag ville verkligen ha den.
Schopenhauer är ju också Michel Welbecks darling inom filosofin.
Och redan när jag började med den lite igår här så såg jag ju, eller så förstår jag att den här kommer jag jävla nytta av alltså.
Hans essä om att livet inte har någon mening kan jag rekommendera för alla. Det är härligt.
Schopenhauers essä eller?
Ja. Det är härlig läsning. Han liksom sakligt går igenom hur mycket som bara är lidande jämfört med glädje.
Bara ta livet. Svinbra. Ta livet av er.
Ja, nej, men spännande. Jag har ju en bok som Andres har hastlat till sig från Norstedts förlag. Som är Ukons bok som heter Man of Street. Det gick till så här att jag läste någon boklista i någon tidning om årets olika releaser. Och jag tyckte allting på hela den listan var astråkigt. Så jag bara ville spy på det. Förutom en bok. Och det var den här boken av Ukon. Jag har inte läst den ännu. För jag fick den precis. Men...
Ska jag berätta lite om den?
Ja, visst.
Det var den här Gunnar D. Hansson som är litteraturvetare och poet. Gammal i gemet. Han är nog nästan 70. Eller om han är över 70. Han hittade en bok på 90-talet någon gång som...
En dagbok eller ett manuskript?
Ja, ett manus i alla fall. Som hette Liv och idéer. Och den var skriven under pseudonymen Man of Street. Så han gav den till Ukon. Och så Ukon fick läsa den. Och den finns i jättefå exemplar.
Inte nu längre.
Nej, nu finns det ju en massa. Men den var utgiven då från början då i Helsingfors 1937. Och den här personen har skrivit, den här Man of Street, och är en slags... Han jobbar på ett tryckeri och är ganska välbeställd på något sätt. Men väldigt väldigt kanske schizofren eller något liknande då.
Möjligtvis
han föreställer sig att hans tankar och idéer, att han har kontakt med de mäktigaste partierna i Sverige och påverkar politiken och att men också att han är förföljd av agenter och sådär. Mm. Så det är, han lever i en väldigt speciell värld.
Han är nästan klyschigt paranoid schizofren.
Ja, precis. Och så den här boken är ju lite speciell. Den har två omslag då. Man vänder och vrider på den. Så är det som Ukon har skrivit är den här en intellekt världsmästare. Konstigt. Och det är ju också den här Man of Street ser sig som en intellektuell världsmästare på något sätt.
Jag tänkte att det var lite som en vits att någon som skriver en intellekt världsmästare förstår sig inte på.
Kan inte vara en
intellektuell.
Nej, precis. Nej. Det är ju askonstigt. Så jag har inte läst något av boken än, men jag antar att Ukon går igenom kanske försöker placera in det här i någon slags psykologisk sammanhang då med hur är det att vara paranoid?
Ja, men jag ställer mig helt naiv inför det här. Jag tyckte det verkade roligt jämfört med all annan skit. Så då läser jag det liksom. Och det är inte märkligare än så.
Nej.
Och om det är bra så gör vi ju säkert ett helt avsnitt av den här boken.
Det verkar i alla fall spännande. Jag frågade förläggaren sådär. Ja, men hur har Gunnar D. Hansson kanske bara skrivit? Är det han som bara fejkat ihop
har
den
de
här
hittat
boken?
På det?
Ja, de hittat på det. Nej, men det är troligtvis inte sådär. Men de visste inte.
Nej.
Så man liksom, man får en osäkerhetskänsla. Mm.
Det hade ju varit en underbar... Det hade varit ett smart sätt att marknadsföra boken på. Att den kan vara fake.
Ja, visst. Ja, nu marknadsför ju vi boken på det sättet också. Men en annan...
Då blir det så här, du vet. Aha, kan du se genom bluffen? Kan du hitta något spår i det om den är riktig eller inte? Kan du... Det är mycket...
Men en annan grej också. Den här boken kom ut 37. Och tydligen, om man skriver en bok under pseudonym. Och det har gått 70 år.
Mm.
Så är det en pseudonym då så har upphovsrätten släppts.
Ja.
Men de vet ju vem den är. De vet tydligen vem det är som har skrivit den. Och han dog ju inte. Så är det upphovsrättsfrågan här eller jävligt oklar tydligen. För han ska ju i så fall ha pengar eller hans...
Det är det säkert.
Ja.
Jag vet inte. Det ska bli spännande.
Jag var skeptisk.
Ja. Jag läser på min läsplatta då, som inte är lika fräckt men väldigt praktiskt när man vill ha böcker fort, så läser jag Gadsads The Parasitic Mind.
Mm.
Och hittills är det en olidlig läsning.
Okay.
Han är helt uppe i sig själv och skriver om sina Twitter-konflikter och
som en rättshaverist.
Ja, men han är som en rättshaverist och han ibland så lyser det igenom vissa den här boken handlar om bara vad är det som har hänt med universiteten och världen när folk går runt och har massa dåliga idéer. Men Gadsad, han har ju såklart aldrig några dåliga idéer.
Han
är ju en intellektuell liksom,
världsmästare.
Han är en intellekt världsmästare.
Ja.
Och han skryter och skryter. Och jag undrar liksom, han är ju libanesisk. Han är libanesisk jude från början tror jag.
Mm.
Och han skriver lite om hur det var att fly därifrån. Och då är hans argument att men jag har ju råkat ut för förtryck tidigare liksom.
Mm.
Så jag känner ju igen förtryck och nu är det förtryck inom universiteten och sådär liksom. Men när man läser det så framstår hans flyktberättelse bara som skryt liksom. Mm,
okay.
Att han är så jävla real, att han har varit med om riktiga saker och att han var duktig på fotboll och det är så här, jag har inte läst hela nu, jag har väl läst kanske 5.
Han verkar ju helt narcissistisk.
Ja, men jag har läst typ 20% av den här boken och den är på riktigt helt olidlig. Det är ett problem kanske ibland som vi har med våran samtid. Att många tappar idéerna för att de allting bara handlar om dem. Mm. Så allting, ska de beskriva någonting så är det en anekdot som handlar om dem. Mm. Ska de förklara en idé så är det någonting som handlar om dem. Mm. Ska de berätta om en idé så kanske de beskriver hur de kom på det för att deras pappa var pianolärare eller bla 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 bla. Det är så jävla självupptaget.
Jag upplevde ju samma sak när jag läste Sam Harris bok.
Ja, han är ju likadan.
Nej, men det, alltså, de skriver inte, vissa av de här tjommarna som kommit fram nu i den nya medievärlden, de skriver helt enkelt inte speciellt bra.
Nej.
Inte ens Peterson skriver ju fan bra.
Nej, och han är också... Peterson lider också av detta, ja. Att han hela tiden berättar... På många sätt så tycker jag det är nästan ett femi-drag, ett feminint drag. Mm. Att man hela tiden är tvungen att beskriva saker utifrån sig själv. Mm. Och det finns ingen... Det är inte så att jag läser liksom Franske Bengtsson och hela tiden tänker på Franske Bengtsson. Mm. För att han var en riktig författare. Mm. Allting handlar inte om Franske Bengtsson. Mm. Faktum är att nästan ingenting handlar om Franske Bengtsson. När Franske Bengtsson skriver. Mm. Det är ju typ min favoritförfattare. Mm. Ja, och där... Där gör det att den här boken som är fylld med massa intressanta idéer blir jävligt svag.
Det är ju lite av en scam, tror jag. Eller det är ju liksom... De här personerna blir väldigt berömda. Och så får de ett bokkontrakt. Och så ska de skriva en bok på ett år. Ja. Och så blir det bullshit. För de är inte ens speciellt kanske bra på att skriva.
Nej, men...
Speciellt inte om det ska ha någon slags litterär kvalitet.
Trodde Gadsad, när han beskriver i detalj för mig en konflikt som han har haft på Twitter... Trodde han liksom att det här är det här är verkligen intellektuellt top of the line liksom. Det är så jävla störd grej att göra. Och det är ingen som har bromsat honom. Det är också det är ju därför det är så viktigt kanske med en redaktör eller någonting då som liksom bara, ja men någon borde ju stannat han på vägen och sagt, ja men Gad, du är professor på, vad är det, Yale typ. Du är professor på Yale i evolutionspsykologi och behavioristisk ekonomi eller något sånt. Du behöver inte vara skrytig, Gad. Mm. Du behöver liksom inte framställa dig själv som att du var grym på fotboll och sådana. Du behöver inte vara där.
Det tyder ju också på att man inte har någon känsla för proportioner om man lyfter upp Twitter som så jävla viktigt intellektuell kanal för en och...
För det var verkligen, vissa grejer i den här boken är så här bara, och då skrev den här personen så här på Twitter. Och då svarade jag i kommentarerna med den här briljanta kommentaren. Och bla bla bla, och det blev uppmärksammat och... Man bara,
blir delat tusen gånger.
Ja, och jag ser framför mig om en sån Schopenhauer som vi nämnde eller någonting. De skulle ju inte liksom... De skulle inte skita ner sig på det sättet. En riktig kar skitar inte ner sig på det sättet. Nej. Och jag menar verkligen det. En riktig kar håller inte på så liksom. Tänker jag. Ja. Den läser jag. Sen läser jag också en lite äldre författare då. Julius Caesar. Jag har köpt hans Complete Works. Mm-hmm. Allting som Julius Caesar har skrivit.
Brev.
Nej. Men böcker då.
Böcker, ja. Man kan ju inte ha skrivit 20 böcker.
Nej, det är typ 5 olika grejer. Okay. Men, och då är det ju kriget i Gallien då, som är klassiken som jag läser nu. Det är spännande. Mm. Det är svårt också, för det har gått så mycket tid och det är ju översatt säkert. Jag läser säkert en tredjehandsöversättning eller någonting. Mm. Och det är sådär väldigt sakligt. Och han skriver om sig själv i tredje person.
Ja, det kejserliga jaget då.
Precis, det kanske
det kommer det därifrån.
Det kanske kommer från det. Men för det står verkligen så här bara... Och så fort Caesar fick reda på det här, då sände han in 3 legioner i helvete och sådär. Så att, nej, men det är jävligt spännande.
Ja, drottningen i England är så att hon vill verkligen ha en kopp te nu.
Ja, just det.
Tror du hon säger så? Eller vi vill ha en kopp te nu. Nej, hon bara,
just det.
Vi är mätta. Nu är vi väldigt mätta.
Ja.
Det är möjligt att det är så.
Ja, jag tror att så fort man har något tillräckligt traditionellt ämbete så tror jag att folk bara gillar när man håller på så. Ja.
folk köper det.
Ja, precis. Riksantikvarie chefen ber gärna om en kopp till.
Så specifikt.
Ja, just det. Ja. Nej, men så det läser jag. Men, ja. Vi har ju kollat lite på film.
Yep.
Vi har sett Wes Andersons nya film The French Dispatch. Yep. Och jag och Andreas har inte yppat ett ord om detta för varandra. Så jag är ju väldigt spänd på att höra vad du tycker om den här filmen. Säger jag på din neutralaste vis.
Ja, visst. Jag såg den ju igår.
Mm.
Och jag tyckte den var en mysig film.
Mm.
Underhållande. Jag förstod inte riktigt vad poängen med var det. Men det kanske, poängen kanske är att den ska vara mysig och underhållande.
Mm.
Och att det är... fanns väldigt många teatrala grejer med den. Och då menar jag mer att det var som på en stor teater, till exempel operan, sådär, att man flyttade scenerier sådär, fram och tillbaka. I en episod var det väldigt mycket.
Mm.
Och så var det också en väldigt rolig teaterpastisch i filmen som var rolig. Där var några som jobbade, eller som var... var inlagda i det militära, i logementet.
Ja, just det.
Så deras chef eller deras boss höll någon... Ja, jag blev skjuten där och fick någon parasit i ändtarmen och sådär. Ja, men nu har jag berättat den här godnattsagan för er. Så här, godnatt, så här. Och sedan började de spekulera, vad ska vi bli och vad ska vi inte bli? Och så
ja, och då var det som Andreas menar, bara för att förtydliga, då filmar man... En teaterscen.
Ja, precis.
Ja, det var liksom inga riktiga kulisser. Nej, eller det var inga filmkulisser. Det var teaterkulisser.
Nej. Det var verkligen teaterkulisser. Så det
men
var
gjort på ett... bara för att snabbt sammanfatta filmen. Den handlar om ett rikemansbarn som inte vet vad han ska göra med alla pengar. Han startade en liten weekendtidning i Frankrike. Och den stora tidningen ges ut av hans pappa i Kansas.
Mm.
Och då startade han den här lilla... franska weekendbilagan som heter The French Dispatch i Frankrike.
Mm.
Och sen får vi följa filmen är den sista utgåvan av den tidningen. Det är det som är filmen.
Oh, okay.
Så vi får följa ett antal artiklar i den utgivelsen.
Mm.
Och sen så får vi också följa då att liksom utgivaren helt enkelt går bort så att det är det sista numret.
Ja.
Ja. Och då är det vad ska man kalla det? Det finns inget ord för, du vet man säger ju amerikana när någonting är så här Amerika inspirerat.
Ja,
men det här är europeana.
Ja, verkligen. Ja.
Europeania. Ja. Alltså att en amerikan försöker liksom förstå sig på Europa va?
Ja.
Min första reaktion inför det här är att det är liksom realismen är ungefär som Sagan om ringen.
Mm.
Sådär. Han förstår sig verkligen inte på Europa alls. Han har liksom Wes Anderson är så jävla oeuropeisk på alla olika tänkbara sätt.
Mm.
Men han sätter sin film där på samma sätt som han gjorde i The Grand Budapest Hotel. Mm. Men det blir ju en...
Också en ospecifik tidsperiod.
Ja.
Liksom färgskalan är ju liksom helt... det är ju Wes Andersonskt alltihop.
Mm.
Men det är väldigt mycket... Jag tror tanken är väl att den ska utspela sig på 60-talet. För det finns vissa... Ja.
Typ studentrevolutioner. Precis, ja. Och
68 typ.
Ja. Att alla röker hela tiden.
Alla röker, ja. Mm. Och så är det ju, de är ju typiskt franska, det är lite Godard-film och de har basker ibland och sitter och röker, dricker öl och så är klädda i kostymer och kavajer. Och...
Wes Anderson själv, han går ju runt som regissör på sina inspelningar utklädd typ till Ingmar Bergman.
Mm.
Eller han gjorde ju alltid det förr.
Ja.
Att han är ju... en konceptuell person.
Ja.
Och konceptet i den här filmen är ju någon slags då Europeania i en viss period med ja men liksom när Foucault kanske Michel Foucault sitter kanske i en tv-sändning och röker lite och ska prata om att vi måste göra oss av med alla fängelser eller någonting sånt där. Och det är den
ja, just det, finns en fängelseepisod som är ganska rolig med en helt galen konstnär i ett fängelse som har en relation
som spelas av Benicio del Toro
och som har en konstig relation med sin fångvaktare där.
Ja. Och det är också en sån där grej att allting i hela filmen allt är genomkorrupt. Så här, polischefen har en egen kock och i fängelset så följer man inga riktiga regler utan där plötsligt får liksom konstnären leva ut och vara med en har ett förhållande med fångvaktaren och
allt har ju sjuka namn också. Så den här kocken, den här polischefens kock heter Nescafé eller någonting.
Ja, just det.
Och staden som det utspelar sig heter NUI som betyder typ leda eller någonting. Jag kommer inte ihåg, jag kan ju inte franska så bra. Men så det är ju liksom väldigt, det är ju väldigt fake. Men vissa, jag funderar på hur mycket... Ibland tänkte jag, är det här riktig stadsbild? För ibland är det en riktig stad, en lite fransk stad.
Ibland är det Jan Löv.
Ja, ibland är det Jan Löv. Tänker du på Skrotnissarna?
Ja, det ser exakt ut som det.
Ja, det gör fan.
Det är så här Jan Löv. Jag tror att någon har gett en massa Jan Löv-böcker eller någonting ibland.
Alltså det,
Jan Löv och, säger Jan det. Löv och Tintin.
Ja. Men ibland är det uppenbarligen kulisser. Men jag blev jävligt imponerad av att det är så jävla snyggt.
Ja. Jag tycker att den här filmen är... Jag förstår mig, om jag ska vara ärlig, så förstår jag mig inte riktigt på den här filmen. Och jag förstår mig inte heller riktigt på Wes Anderson. Men jag gillar det ändå. Det här är som en reklambyråprodukt.
Mm.
Wes Andersons pappa var ju en väldigt framgångsrik reklambyrådirektör i Texas.
Okay.
Han kommer ju från reklamvärlden. Liksom.
Och det här är han ju... kommer från pengar också.
Mm. Men då är det här en... Det är som att om en reklambyrå får jobbet att göra en film så är det lite är.
Mm.
Alltså det är väldigt mycket så här art direction och det är väldigt mycket yta på det sättet.
Men jag tänker ju på Roy Andersson också.
Ja.
När man bygger upp liksom allting.
Också en reklamare.
Också en reklamare, Också liksom hela tiden konsekvent estetik i film efter film efter film. För så är det ju.
Men är det här bra eller är det bara... Är det här cinema?
Nej.
Är det här cinema?
Nej,
det är inte det.
Det är inte cinema. Det är inte riktigt, riktigt bra. Det är det ju inte.
Mm.
Men det är mysigt och underhållande.
Jag äter bara lite panerad ost.
Nej, men det är ju liksom... Jag blir ju inte besviken. Jag vet ju vad jag får när jag ser en besändare som film. Men jag vet samtidigt också att men jag ska nog inte leta efter någon djupare mening i det här. Liksom. Det är ingen gåta för mig. Utan, nej, men det här är... Det här är estetiken och ytligheten på något sätt.
Wes Anderson, jag lyssnade på Bakom kulisserna. Och då sa han att men det är svartvitt ibland och det är färg ibland.
Mm.
Och så var ju frågeställningen, varför då?
Mm.
Och då var ju Wes svar på det lite så här att... jag gör lite som jag vill, för jag kan göra det nu. Så jag gör lite som jag vill.
Mm.
Och det är kanske det den här filmen är. Mm. Att det är kanske därför den är så osammanhängande och så fånig egentligen. Att han gör lite som han vill och så får han hänga med coola skådespelare. Och så sätter han ihop det här. Och det finns ingen... Jag tror att Wes Anderson kommer gå till filmhistorien som en ganska meningslös regissör. Tyvärr. För att han har inte gett oss... Han har gett oss fina bilder och ibland fin musik. Och soundtracket var ju Alexander Desplat igen som gjorde soundtracket till Grand Budapest Hotel. Och lämnade inga spår i mig överhuvudtaget.
Soundtracket menar du eller?
Ja, soundtracket. Jag hör inte.
Jag kommer inte ihåg
någonting. Nej, exakt. Det liksom var bara...
Men jag kommer inte ihåg Grand Budapest Hotel heller.
Okej, okay, där kommer jag ihåg flera låtar i och för sig.
Okay.
Men alltså, det är... Va? Men det finns ju en sån...
Ja, det är, nu kom jag på ordet. Det är en fetischistisk film. Det är mycket fetischer. Mm. Man förstår att han älskar vissa saker och sådär. Jag kom på, eller Willem Dafoe. Mm. Var ju med i Grand Budapest Hotel också i en minnesvärd roll. Här i den här filmen handlar det om en mycket mindre roll. Men det är ju vissa skådespelare som återkommer. Och Willem Dafoe också i en sån här bakom kulisserna grej. Så sa han, men det finns något perverst med Wes Andersons filmer. Och så liksom, okay, jag håller väl med och ändå inte. För det finns liksom så här. Det finns drag som hade kunnat bli perversa snarare i Wes Anders-filmen. Du kommer ihåg den här filmen med de jävla scouterna som springer runt hela
tiden. Ja, precis.
Så liksom, man tänker, men det här kan, det här hade kunnat bli skevare om han hade varit en mer pervers person. För det finns liksom, det är upplagt för det på något sätt. De har sina korta shorts och springer runt och leker och håller på. Så är det någon scoutledare som spelas av den här, jag kommer inte ihåg vad den heter, men och även i början av den här nya filmen The Friends Dispatch liksom, som början beskriver, här är korgossarna, och så sprang det runt korgossar, unga gossar, och någon scout också i korta shorts och långa ben och sådär. Man tänker, men undrar, ska han gå åt något perverst håll eller att det ska bli lite weird? Men det blir ju inte det.
Nej.
Det blir det alltid, det är alltid på, det håller sig alltid på en fin nivå på något.
Men du har helt rätt, men det är det som också gör det så jävla amerikanskt, och det är därför det inte är europeiskt. För en europé kan inte hålla sig ifrån det.
Europén
kan inte hålla fingrarna borta. Nej. Han måste perva ner.
Han måste göra lite pervy.
Ja. Då är det korta shorts, så är det någon som tittar igenom ett litet titthål och får se en tutte eller någonting.
Ja, alltså, precis.
Europén kan inte hålla sig borta.
Men det var faktiskt med i filmen, och det tyckte jag var lite överraskande, för det var ovanligt mycket naket för att vara en Wes Anderson-film. Det var mycket naket och det var lite tuttar. Men det var ändå aldrig gick det till någon perversitet. Jag vet inte, nu spoilar jag kanske lite, men Chalamet, ur den här unge killen som är med i Dune. Och han är väl, vad är han, 20 eller något, men han ser ju liten och tanig ut, så han har något förhållande med någon av de här journalisterna, en kvinnlig journalist.
Det är lite oklart. De vaknar upp i samma säng. Och röker liksom.
Ja, men det finns ju också scenen innan de vaknar upp i den sängen, så hör man ju knarr av en säng.
Ja, jo, okej. Okay, men där är det ju amerikanen där, han gör ju den situationen till...
Vag eller otydlig.
Vag och otydlig.
Ja.
Men europén hade ju liksom...
smackat på folk.
Då hade ju Chalamet så här haft ett glas rutt i sängen och spilt hälften på hennes... bröst och hälften i lakanen är du med liksom?
Men är det...
Det hade varit liksom det är det.
Men då undrar jag, är det någon slags... Wes Anderson backar ju i sin perverness på något sätt. Eller tror
han
du
är att... amerikan.
Han är amerikan, han kan inte gå dit.
Texas.
Han kan inte gå dit.
Det går inte. De har inte det i sitt register, de ser det inte.
Om man inte är en Larry Clark eller någonting som gjorde den här Kids och Tulsa. Mm. Fotografen Larry Clark och Harmony Korine. De är ju perversa.
Så ovanliga.
Att de är europeer.
Att de nästan inte existerar i USA.
Nej, men det är så.
Och på samma sätt så fegar ju europeer ut också. Men nej. Jag tycker det på något sätt blir det... För mig som att... Tänkte jag om en gammal klasskamrat till dig hade gjort en dokumentär om hur det var att gå i skolan när du var liten.
Mm.
Eller någonting. Eller en film. Mm. Och så tittar du på det. Och så är det så här, kanske bra. Men ingenting stämmer. Mm. Men det är ändå bra.
Mm.
Alltså, för du har en annan upplevelse av det.
Mm.
Och så känner jag när jag tittar på Wes Anderson.
Mm.
Att bara, det här är inte Europa för mig. Jag har varit i Paris.
Mm.
Så här, mycket av det man tänker på är typ att det är så här, de har problem med hundbajs liksom.
Mm. Mm.
Alltså, eller jag har varit i London.
Mm.
Och det första som slår en i London, det är hur jävla skitigt allting är hela tiden. Mm. Liksom. Och att man kanske köper en Stella Artois på någon lokal kiosk. Och han som står där inne har typ inga tänder. Och liksom, alltså det är grovt.
Mm.
Det är det som är Europa för mig. Det är grovt liksom.
Mm.
Och så istället så blir hans Europa... hans Europa blir ju det Europa som en amerikan ser, som kanske, du vet, rikemansungar i USA, då har de liksom så här, då har de en Eurotrip liksom.
Mm.
Och så är man runt i Europa i några veckor bara för att man har så jävla mycket pengar liksom.
Mm.
Och det är så här, det är Eurotrip.
Men det kan ju också vara, ja, den här bildningsresan då från lite rika amerikaner. Alltså han, i slutet av filmen så dedikerar han, skriver en tack till, som han har fått inspiration av olika. Ja. Och då är det ju den här amerikanska författaren Baldwin som var svart och kom över till Paris, tror jag det var, på 50-talet. Ja. Och de och levde i sus och dus eller någon slags i homosexuell frihet eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Men och på något sätt, det är ju också den här väldigt romantiserade då, 50-talsversionen av från de här amerikanska journalisterna som var där och skrev i sina Moleskine-block och du vet, skrev på barerna.
Men som det, också snyggade till det för den amerikanska publiken.
Ja, precis. Och de såg ju det de ville se naturligtvis också. Så är det ju också. Det är ju någon som ser det han vill se. De här estetiska, det är ju genomestetiskt och vissa saker är ju estetiska. Alltså Paris idag är ju som en vanlig, alltså det gamla Paris existerar ju inte längre. Men Nej. Det är ju det han på något sätt vill, det är ju det han är intresserad av. Och den gamla 50-60-tals kulturen.
Men precis som
Man går runt men köper sin baguette och äter sin baguette.
Men precis som Tintin, han är ju i Tintins Frankrike.
Ja, visst.
Och eller Jan Lööf kanske.
Ja, visst.
Och precis, men då blir det också, vad ska man säga, det är ju också en, på det sättet, ett väldigt infantilt uttryck.
Ja.
Det är liksom så här, bara bagaren, och så lagar han bagaren. Gör inte den här bagaren Lafayette, han gör aldrig 100 baguetter. Han gör bara 5 som är väldigt bra.
Mm.
Och det är så här bara, ja, men det är också en infantil konstnärlig idé.
Mm.
För att Lafayette, som jag hittar på nu, går i konkurs.
Ja, precis.
Eller liksom, konkurs existerar inte.
Mm.
Riktig död, till exempel... den här chefredaktören, det är ju det handlar om. Det är ingen spoiler ens. Han är ju... Han dör.
Det är sista numret.
Det berättar första scenen, så det är ingen spoiler. Men, och hans död är inte heller riktig. Hans död är konceptuell.
Mm.
För då är det liksom någon slags... bara en bild att de sänker en kista någonstans i ett stort ödelandskap i Kansas.
Mm. Mm.
Och då ska de här olika personerna, journalisterna som är med i filmen, hjälpas åt och liksom skriva hans...
obituary.
Precis. Nej, det är inte dödsannons.
Minnesartikel.
Eller vad kallar man det för? Ja. Och det är liksom... Det är oautentiskt.
Det är ju helt oautentiskt.
Jag tycker att om man jämför det här med hans andra filmer som kanske har lite bättre riktning, eller hur man ska uttrycka det, så tyckte jag liksom att det här var... inte så minnesvärt egentligen.
Det är ju jävligt tomt. Men det kom jag på redan när jag såg själva filmen. Ja, det här, ja, där kommer inte, det här är ingen stark film. Och det är liksom inte cinema, för det är liksom, det är för konceptuellt. Han upprepar sig också ibland. Det var en sak när de, just det, när det är slagsmål, han ska beskriva slagsmål på olika sätt. Och det kommer tillbaka olika gånger i filmen, då är det så att de fryser fast i luften, så har de hängt upp så där med trådar, du vet, eller på något sätt flaskor som yr och någon baguette, och liksom, och så är det någon som har en kniv mellan tänderna och sådär. Och det här kommer tillbaks lite för ofta för att det egentligen ska vara snyggt på något sätt. Men då har han liksom gått för långt i sin... Gärna ännu. Då har han gått för långt i liksom det greppet. Mm. Och det är där som är ett problem för en sån person, tänker jag. Att han fastnar i de här jävla greppen.
Men det är ju samma där. Där skyr han ju mörkret igen. Det är inga riktiga slagsmål.
Istället för att visa någon som får en kniv i magen. Så det är inga riktiga slagsmål. Då är det en tablå som är lite skojsig. Eller
vet, att när han skulle vara väldigt mörk i The Royal Tenenbaums. Mm. Då är det ju självmordscenen. Då spelar han den låten Needle in the Hay. Mm. Och så står den här misslyckade tennisstjärnan och ska liksom göra illa sig själv. Mm. Och då blir det också så här. Dels så klarar han sig. Det är en sak. Men det är också att det var då han försökte vara mörk. Mm. Och han liksom är inte... Det blir så jävla ytligt.
Men tyckte du att den filmen var ju lite mörkare än han senare?
Ja, men det är ju också så här...
Han lyckas
en
inte
ytlig mörkhet.
Ja. Han lyckas helt... Han är inte där.
Nej.
I det.
Nej.
Men om man jämför honom då med en... Eller det är ju orättvist att börja snacka om von Trier och sådär. Men han kan ju vara i mörkret, men det är...
Men Trier gör ju cinema. Wes Anderson gör... Vad ska man kalla det för? Ja, men säg att en musikvideo är en 5 av 10. Mm. Så gör han en 7 på den skalan. Mm. Det är lite mer än musikvideo.
Ja.
Det är liksom, man kan jämföra det med till exempel en film som Snatch.
Mm.
Som är liksom nästan en musikvideo.
Mm.
Och det är lite där, det är lite där han är.
Mm.
Jag tror att om man försöker hitta djupare motiv i den här typen av film, så det finns inte liksom.
Mm. Undrar om Johan Renck gjorde ju den här Chernobyl som var asmörk.
Mm. Riktigt.
Men,
bra.
Det var ju lite imponerande, för annars tänker man att han är en musikvideoreklamare typ.
Mm.
Och så imponerar han på det sättet där.
Men han har ju bränt sig också, för han gjorde väl, han var ju på väg in i Hollywood och gjorde någon sån jävla flopp, vad det nu heter, typ Spud eller något. Alltså han liksom, han var på väg. Han liksom fått,
det han kom inte in i den världen.
Han har liksom, harvat, han har harvat i B-laget i 20 år. Och det är då jag tror att det här blir så jävla rätt. Liksom. Okay. Dels att tv blir stort. Som kanske passar honom bättre då. Men också att han... Hans konstnärliga ambition kanske får mer utrymme i tv, men också närma sig det hur han är som regissör. Liksom.
Han kanske inte skulle klara det korta formatet lika bra, tänker du, eller?
Nej, men också att han kanske... Nej, men att han... Han såg sig själv kanske som att han skulle göra riktig film, liksom, men att han inte riktigt är där.
Mm.
Jag vet inte riktigt. Men Chernobyl var så jävla bra, så att...
Det var ju riktigt imponerande.
Ja. Men han kommer nog inte bli som Eggers, den här nya regissören.
Nej.
Eller han kommer inte göra det.
Men Eggers är ju där i mörkret.
Mm, absolut. Men också otroligt amerikansk.
Ja.
Mörkret. De har problem med det. Och Eggers har också det på ett sätt. Att han närmar sig mörkret. Men jag menar, vad fan. Han är ju... Om du jämför med Trier till exempel. Eller kanske även Bergman ibland. Mm. Så är det ändå fortfarande så här. han är inte riktigt, han är jobbig för dig. Mm. Han är inte så jobbig.
Nej.
Liksom...
Det finns ett skydd eller det finns någonting som...
Mm.
Och det tror jag också är det liksom artistiska eller att det blir något konceptuellt eller något snyggt.
Mm.
Han, istället för att bara gå in i en mörk bild så blir det något snyggt som kommer plötsligt. Mm. Ett snyggt klipp kan det vara. Eller? Mm. Det blir liksom, det är någonting som bara är så väldigt estetiskt tilltalande i det som liksom dränker eller som tar över handen.
Ja. De är väldigt fokuserade på bilden och på konceptet och på ljuden och såna här saker.
Ja, visst.
Men så liksom det här psykologiska djupa mörkret det kan de inte vara.
Ja, de kan inte sänka ljudet så att säga utan det liksom det alltid måste vara ljudbilden eller liksom ljudmassan får aldrig lämnas. Nej. Det är ju så. Det ska alltid vara någon slags ton eller någonting som mörkt ljud.
Men trots allt måste jag säga att Eggers skulle kunna lura mig att han var en europé.
Ja.
Det skulle man.
Ja, visst.
Han närmar sig.
Ja, det gör han.
Men
han är ju också så jävla unik.
Mm.
Det finns ju inte många sådana.
Nej. Men han... som till exempel The Lighthouse som jag har sett lite bakom kulisserna grejer och så. Då har de ju hållit på jättemycket i Lighthouse med liksom formatet och filmen och linser och massa nördgrejer för att få det att bli liksom genuint väldigt gammaldags. Och någon annan regissör som kanske inte är amerikan och som är konstnärligt starkare kanske inte hade behövt gå dit.
Mm.
För att det handlar inte bara om bilder.
Nej.
Liksom.
Nej.
Alltså,
de är inte så fixerade vid det visuella.
Trier till exempel, jag tänker på Dancer in the Dark.
Mm.
Som han spelade in med typ billiga digitalkameror.
Mm.
Vilket är tragiskt för det gör att den filmen aldrig kommer liksom överleva tidens
tand. Man vill inte se den igen. För, det
för den
dåligt
ser för jävligt ut. Men den filmen har ju många cinemaögonblick som är jävligt starka. Ja. Som liksom inte behöver bäras upp av det visuella innehållet.
Ja,
för att det är på riktigt. Liksom. Ja,
det är riktigt skådespeleri. Det är riktigt bra manus. Mm. Det är riktiga saker.
Ja.
Men det tycker jag The House that Jack Built också är.
Absolut, liksom... men den är ju också snygg.
Ja, den är ju också jävligt snygg. Ja.
Det är ju därför han är sån jävla mästare.
Ja.
Jag vet inte. Det är... Men Wes Anderson, ja, som sagt var. Jag tycker det är en lite smålustig film, The French Dispatch. Men ytlig och så här. Den kommer inte lämna några minnen. Den kommer inte lämna så mycket analyser. Den kommer inte...
Nej, den har ju ingen... den har ju ingen poäng riktigt.
Nej.
Det finns ingen poäng med den.
Nej.
Förutom då att den är underhållande för stunden och snygg.
Mm.
Lite som en så här väldigt fin bakelse. Det kan man köpa nu i Sverige har jag sett. Så här väldigt små fina bakelser som är runda och ser gulliga ut i olika färger.
Ja.
Där tycker jag han är. Och de visades, de var också med i den här The Grand Budapest Hotel.
Mm.
Det är sån här...
vad de nu heter.
Ja, men för flera år sedan så det var det mycket sånt på Instagram och kanske även Tumblr. Då det liksom hela liksom, sidor som var uppbyggda till de här gulliga små bakelserna på något sätt. Och där tycker jag han är... Han gillar de där. Det ska vara...
Ja.
Men det är ju jävligt ytligt på något.
Men det är... Jag tror att det är filmens motsvarighet till en coffee table book.
Ja, väldigt
det är
bra.
Det jag tror att det är.
Ja, det ligger verkligen åt det. Och filmen kommer bli en coffee table book också naturligtvis.
Ja.
Ja, du har ju en bok med Grand Budapest Hotel som är lite av en coffee table book.
Ja, det har du inte det? Ja, jo, jag har gett bort den bara.
Aha, men,
jag hade en sån bok.
Ja,
den var fin faktiskt.
Ja,
trevlig. Ja. Jag tror att vi är egentligen färdiga för idag.
Ja.
Vi har lite roliga planer inför våren.
Japp.
Nu har jag hört att vi läser massa olika böcker. Jag har egentligen ingenting att tillägga.
Nej, då säger vi hej.
Hej.